Visst är det ljuvligt att vi får ställa oss inför Gud och tillbe honom. Jag tror att det är någonting vi behöver göra mer och mer och mer. Och jag kommer dit, tror jag. Om allt går som det ska. Tack Jesus att vi får lägga den här, även den här predikan i dina händer, Gud. Jag ber om nåd, jag ber om kraft, jag ber om din närhet. Gud, jag ber, tala till oss. Ditt ord, det du vill tala till oss idag, Gud. Gud, vi ropar till dig, för Gud, vi behöver mer av dig. Vi behöver mer av din närhet i våra liv. Vi behöver mer av din närhet i våra församlingar. Vi behöver mer av dig, Jesus. I allt vi är, i allt vi gör, Gud, behöver vi mer av dig, Jesus. Så Gud, tala till oss den här förmiddagen. Tala till mig, Herre. Tala till mitt hjärta, Gud, så jag kan förmedla det du har på ditt hjärta. Den här förmiddagen, Gud. Gud, om jag säger saker som är från helt andra tankar, så Gud, jag ber dig att de ska få falla platt i marken. Och Gud, jag ber istället att ditt ord ska få lyftas, ska få höjas, far. Och ska få gro och växa i våra hjärtan, Gud. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Och fantastiskt roligt att få vara här hos er. Vilken förmån. Tack för möjligheten. Hoppas ni tycker det är lika roligt. Man vet ju aldrig. När jag har bett över den här förmiddagen så är det ett bibelord som har ringt i mig. Som jag har läst och utgått ifrån. Och det finns i Jeremia 31. Jeremia 31. Och där kommer jag börja läsa från vers 31. För att liksom hålla lite enkelhet i det hela så tar vi samma siffror. Jeremia 31 och vers 31. Nu ska vi se så alla har hunnit slå upp som har biblar med sig. Jag brukar försöka åtminstone första bibelordet låta alla hinna. Sen vet man aldrig hur det går. Men jag menar ju att egentligen så ska man ju hinna ha möjlighet och tid för att slå upp bibelordet. För annars är det ju ingen idé att ha ordet med sig, eller hur? Men jag tror att det är vits att ha ordet med sig. Ha bibeln med sig. Så man både kan höra och läsa. Kontrollera så att han läser rätt. Inte bara det, men utan också få in det. Både genom öron och genom ögon. På alla sätt. För Guds ord är levande och verksamt. Jeremia 31 och vers 31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Ett nytt förbund lovar Herren genom profeten Jeremia att han ska sluta med Israels hus. När säger han det här då, Jeremia? Jo, han säger det, ja, jag vet ju inte exakt, men Jeremia började verka från, om jag har skrivit så här rätt, 625 före Kristus. Det var under Josias regeringstid. Känner ni till kung Josia? Det är märkligt. Vi tycker att i vår familj tycker vi är märkligt att inte så många känner till kung Josia. Vår son heter Josia. Josia blev kung när han var 8. Och när han var typ 16 så började han rensa i templet. Och där fann han lagboken. Och när han läste ur den så rev han sönder sina kläder, för han fattade att det här gör ju inte vi. Så Josia, han gjorde en rejäl reformation i hela landet. Rev undan alla offerhöjder, alla avgudaltare, allt sånt. Han gick jättehårt fram. Tyvärr så bestod inte reformationen, utan Josias söner vände tillbaka till avgudarna istället för att lita på Gud. De vände tillbaka till alla de saker som Gud hade sagt, det här får ni inte hålla på med. Det här, ni ska hålla er till mig, sa Gud. Men de valde Josias söner som blev kungar efter honom. Valde att gå tillbaka. Så troligtvis tänker jag att Jeremia profeterade här ut under tiden som Josias efterkommande lever ut avgudadyrkan, lever ut allt som man inte ska göra. Det här var ju en tid som var efter att Gud hade gett sin lag till folket. Han gav sin lag till folket på Sinai berg när de vandrade ut ur Egypten. Och varför gjorde han det? Jo, Gud ville ha ett folk som vittnar om vem han är. Därför gav han Israels folk sin lag. För lagen, vi kan tycka i vårt västerländska kontext att den är lite märklig och sådär. Men lagen, eller Toran som judarna säger, som egentligen betyder mer undervisning. Guds undervisning. Den speglar Guds karaktär, vem han är. Och Gud, vem är han då? Jo, Jesus säger om lagen när han får frågan, vad är det största, viktigaste budet? Då säger han så här i Matteus 22. Det viktigaste budet, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. När Gud gav lagen till Israels folk så gjorde han det för att visa, sån här är jag. För han visste att handlar man utifrån lagen, utifrån Guds undervisning, då kommer man handla i verklig kärlek. För Gud är kärlek. Och om man då följer Guds ord, följer Guds lag, så kommer man att visa vad kärlek är. Eller hur? Problemet nu med Israels folk, det var att de lyckades ju inte hålla den. Det var någon kung här och var som var bra, som verkligen försökte hålla Guds ord. Men i mångt och mycket så blev det som det blev. De började följa av gudar, de började göra massa annat. Men varför var det så då? Varför lyckas de inte följa Guds lag trots att Gud har utvalt dem speciellt? Han har utvalt dem för att så småningom föra fram frälsaren. Men ändå, de lyckas inte. Varför? Jo, Israels folk var liksom vi under syndafallets konsekvenser. Även de hade det här hjärtat från man var liten, ni vet, att bara jag får, så är det strunt samma hur det går för de andra. Visst har vi det lite till mans, eller hur? Om ni tvekar på det, så kan vi gå till förskola och titta hur det ser ut. Men om det finns en leksak som någon absolut vill ha. Eller hur? Eller jag brukar ta exemplet med saftglaset. Nåde den som får mer än mig. Eller hur? Vi har det inbyggt i oss. Jag vill ha. Strunt samma hur det går för de andra. Bara jag får. Och det hjärtat i oss ställer till bekymmer. Och det fanns ju i Israels folk. Därför valde de att gå bort från Gud. De valde inte att sätta kärleken till Gud först. Men mitt i det här så kommer profeten och ger det här löftet. Han ger det här löftet Jag tror jag ska läsa det en gång till. Jeremia 31. Från vers 31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Hur var det förbundet? Jo, det kom som en lag. Och lagen, det blev som en utifrån. Jag ska snart läsa klart löftet. Men det kom som en utifrån klädnad. Och det här, och liksom, och så här ska ni göra, så här ska ni hålla. Så här ska ni göra. Därför klarade de inte av det. För det bröt mot det de hade i sitt hjärta. Jag vill ha. Men vad var löftet nu då? Jo, löftet är. Nej, det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Detta är det förbund jag ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska ingen mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren. Till alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Tidigare var lagen någonting som kom utifrån och lades på dem som en klädesrock som de rev sönder. Men nu vill Gud sända ett nytt förbund. Ett förbund där lagen placerat inte utifrån utan i hjärtat. Så att man inifrån och ut kan agera ut Guds lag. Guds karaktär. Det är en väldig skillnad på de förbunden, eller hur? Innan Gud verkligen upprättar det förbundet, eller rätt sagt när han upprättar det förbundet, det nya förbundet, så gör han det genom att visa, verkligen visa vem han själv är. Han visar sin verkliga karaktär genom att själv välja att bli människa. Själv välja att födas i ett stall av alla ställen. Själv välja att vandra omkring bland oss. Och inte bara det, han väljer det högsta priset. Han väljer att gå i döden för vår skull. Hans hjärta blir så synligt. Jag väljer att ge oavsett om det kostar mig själv. Jag väljer att ge oavsett vad det kostar. Oavsett om jag får betala det absolut högsta så vill jag ge. Det är Guds hjärta. Ser ni hur det hjärtat krockar med vårat hjärta? Jag vill ha oavsett vad det kostar andra. Vilken krock, eller hur? Och de här hjärtarna, Gud längtar ju efter gemenskap, men hela naturen krockar med varandra, eller hur? Men när Jesus dog på korset så dog han för din och min synd. För din och ditt och mitt agerande utifrån jag vill ha hjärtat. Han dog på grund av det. Han dog för att ta allt det på sig. Vilken nåd, eller hur? Vilken nåd. På grund av att vi har agerat utifrån jag ska ha oavsett, så behöver vi bli förlåtna. Och det blir vi i och genom Jesu kors. Vilken nåd. Vilken frälsning han har berättat för oss. Jesus uppstod igen, det vet vi. Han lever idag. Halleluja. Jesus vill göra mer än bara förlåta. Han vill lägga sin lag i våra hjärtan. Nu var det här löftet var till Israels hus. Men vi vet att i det nya förbundet är bättre än det gamla. Det nya förbundet gäller alla folk. Det gäller även oss. Och det nya förbundet är att Gud vill lägga sin lag i våra hjärtan. Vilken lag? Jo, kärlekens lag. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft, hela ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Den lagen vill han lägga i våra hjärtan så att våra hjärtan förvandlas från jag vill ha oavsett till jag vill ge oavsett vad det kostar mig. Precis som Gud är, eller hur? Och hur gör Gud det då? Jo, det står i Apostlagärningarna 1:8 att när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. För att verkligen bli Guds vittne behöver vi visa Guds karaktär, eller hur? Gud vill låta den helige ande komma över oss så att han förvandlar vårt hjärta. Och jag vet att den helige ande vill komma över oss idag. Han vill frälsa oss så att vi blir renade, förlåtna. Men han vill också komma in och förvandla vårt hjärta. Så vi börjar leva på ett nytt sätt. Leva på ett sätt som den här världen inte känner till. För den här världen lever utifrån jag vill ha hjärtat. Så när vi kommer in i det Gud verkligen vill ge oss, det nya hjärtat, då kommer vi verkligen hamna i opposition mot den här världen. Då kan vi verkligen börja tala om revolution. När världen får se en församling som ger, även på bekostnad av sig själv. Jag vet att Gud vill göra det här i oss idag. Så senare så ska vi lämna förbönstillfälle. Vi ska be för varandra. Men jag vet också att när man går in på de här områdena så vill fienden komma och stjäla och ta det Gud ger. Så därför ska man veta att när man har bett om det, när Gud ger det här nya hjärtat, ger ny kraft, så kommer fienden att försöka säga både det ena och andra. Nej, men det gäller inte dig. Det håller inte. Men då måste vi våga stå på ordet och säga, jo, Gud har sagt, ett nytt förbund ska jag sluta med mitt folk. Ett nytt hjärta ska jag ge dem. Jag ska lägga min lag i deras hjärtan. Och det gäller dig. Det gäller dig. Så våga, när vi sen har bett, så våga stå kvar i det. Stå kvar i det Gud har gjort, det Gud har sagt. Sen tror jag att det finns några till saker som är viktiga för att verkligen stå kvar i det konstant. Och det är att vi sätter första budet först. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft, hela ditt förstånd. För att göra det behöver vi ta daglig stund i tacksägelse inför honom. Där vi tackar Jesus för vad han har gjort. Tack Jesus för din frälsning. Vi kan inte tacka nog för hans frälsning. Vi kan inte tacka nog för att han förvandlar våra hjärtan. Vi kan inte tacka honom nog. Eller tillräckligt, eller hur säger man? Vi behöver ta en stund dagligen och tacka honom. Lovprisa honom i glädje, i fröjderop. Ibland vill man vara ensam hemma så att man kan skrika lite. Men vi behöver ta en stund varje dag och tacka Jesus. Men vi behöver också ta en stund varje dag och tacka och lovprisa Gud. Inte bara för det han har gjort utan för den han är. Han är kungars kung. Han är herrars herre. Han är skapare. Han är den högste. För när vi gör det så fylls vår kärlek på. Vår kärlekshjärta fylls på. Men jag tror också att vi behöver komma in i tillbedjan. Där vi inte bara tackar honom för vad han gjort. Och inte bara tackar för den han är. Prisa för den han är. Utan också kryper upp i hans famn och bara är. Säg Jesus, jag älskar dig. Jag beundrar dig, Herre. Jag tillbeder dig. För att du är så stor, du är så väldig, du är så god. Jag älskar dig, far. Vi behöver komma in i den nära gemenskapen med Gud. Där finns den största gemenskapen med Gud du kan tänka dig. Där vill han tala. Där vill han visa sitt hjärta för dig. Där vill han visa vad som ligger för ditt liv. Varför han skapade dig. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus för att du har gett oss ett nytt hjärta. Du har gett oss ett nytt förbund. Och Gud, vi tackar dig för frälsningen, för reningen, för förlåtelsen. Men Gud, jag vill också be att idag ska vi få se människor, få ännu fler få komma in i ett nytt hjärta som älskar dig först och främst. Som älskar dig mest av allt, Herre. Tack Gud. Tack Gud för att du är nära. Amen.